Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Palmemordet. Sommarpanelen 2020.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet är en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varit. Varför ska jag?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson, tillsammans med er lyssnare. För idag är det nämligen dags att prata med ytterligare några av er som lyssnar på oss efter att vi fick bra respons på förra avsnittet efter lösningen. Vi kommer prata lite om lösningen, vi kommer prata en del om podden men också om teorier och lite spekulationer. Och vi har två personer med oss som medverkat i podden tidigare, men också några nya röster. Jag säger välkommen till Ida Wallin som medverkade i förra panelen, David Lyning som tidigare gjort intervjuer som sänds i podden. Vi har också med oss Anders Bjurefors, Henrik Andersson och Tobias Einarsson. Men jag tänker så här att vi gör som vi gjorde sist, vi kör en liten presentationsrunda där och... Nu vet jag, Ida, att du fick prata lite om det förra vändan, men för de som inte lyssnade, vem är du?
Ja, vem är jag? Det fick jag nog inte svara på förra gången.
Fick du inte det? Då får du svara på det den här gången.
Ja, nej, jag är nog bara en Palmemordsentusiast och har varit intresserad sedan 1 mars 1986, skulle jag säga. Och har varit intresserad eller blivit mer intresserad de senaste åren. I och med Dans arbete skulle jag säga, med den här podden.
Trevligt, kul att ha dig tillbaka här. David Lyning, du har gjort ett antal intervjuer som sagt som går att lyssna på i Palmemordet. Och du var väl med i något avsnitt om, var det misstänkta vittnen eller vad var det för något du var med där i?
Ja, det tror jag det var, ja. Det stämmer nog.
Men vad gör du i övrigt då? Jag känner ju till lite av det, men vad gör du i övrigt?
När jag inte palmemordsfilosoferar så jobbar jag som kommunikatör på Region Sörmland.
Och du, alltså du har ju, om inte jag minns fel så har ju du har gjort sådana här grejer som jag bara kan drömma om. Du har intervjuat folk som numera är avlidna då med koppling till Palmemordet. Och har du inte kommenterat en NHL-match också?
Det har jag.
Du ser bara det. För en NHL-nörd så är ju det nästan lika stort som Palmemordet är det. Vi har med oss Anders Bjurefors också. Vem är du? Hur blev du intresserad av Palmemordet?
Jag har alltid haft ett stort intresse av nyhetsfrågor och samhällsfrågor i stort. Men fördjupade mig väl i Palmemordet när podden var relativt ny. Det fanns väl kanske 40 avsnitt när jag började lyssna. Och nu är jag helt såld.
Ja, men det låter alldeles utmärkt. Är det likadant för dig, Henrik, att det har funnits med länge eller?
Det har väl börjat det senaste året med era podd som jag upptäckte då. Och då slukade jag det med hull och hår och följt varenda avsnitt då. Eller rättare sagt, jag fick ju börja med att lyssna i kapp.
Ja, just det. Ja, det fanns lite att lyssna i kapp onekligen, ni gjorde det. Just slutligen Tobias Einarsson. Tobias, hur blev du intresserad av Palmemordet?
Det var några år sedan då såg jag en dokumentär på TV om Palmemordet och blev väldigt intresserad av det. Och sen så upptäckte jag podden, jag tror det var för 1,5 år sedan. Så fick jag gott lyssna igen lite grann där för att komma ikapp alla intressanta avsnitt.
Jag tänkte vi skulle börja här i en ände som har just med lösningen att göra. I förra panelavsnittet pratade vi en del om lösningen som presenterades av Christer Petersson och... Vi kan väl säga att panelen var väl inte jätteimponerade av själva presskonferensen och slutsatserna här. Och sen har ju jag då pratat med Skefin och Mosara, jag har pratat med Gunnar Wall och med Jan Stocklassa. Och då har vi fått lite kritik för att vi bara haft intervjuer med folk som har varit kritiska mot den här lösningen då. Men så är det ju så här att så Thomas Pettersson till exempel har lovat att ställa upp, men han kan i slutet av augusti. Lars Larsson som skrev en bok om... Skandiamannen har vi kontakt med också, hoppas få med honom också. Men jag bara tänkt här panelen att hjälp mig här nu, alltså vilken eller vilka uppgifter talar mest för att Stig verkligen var Palmes mördare, så att vi får lite perspektiv på det. Finns det några sådana uppgifter som ni tycker talar lite extra för att Stig Engström var Palmes mördare? Ida, börjar vi med.
Jag tror ju inte att Stig är Palmes mördare. Men om man nu ändå ska försöka att få till honom som gärningsman, så är det väl det att han har ju väldigt mycket detaljuppgifter som han lämnar till media bland annat efter mordet. Som känns... En del av dem kanske man kan fundera på hur kunde han veta just det där. Men sen, ja, nej, jag tror fortfarande inte på Stig som gärningsman.
Nej, nej. David, kan du hjälpa oss här och få någonting som talar för Stig som Palmes mördare?
Jag är nog lite team Ida här faktiskt. Jag har också väldigt svårt att se. Och det enda man kan säga som talar för honom, till skillnad från... andra spår, så har en bevisning varit där i alla fall. Det kan man ge honom.
Ja, precis. Och det är ju någonting vi inte lyckats uppnå med alla misstänkta minst sagt, utan nej, absolut.
Det är ju ett spår där det faktiskt går att knyta en person som har varit på platsen. Det är det enda jag kan säga.
Ja, precis. Anders, vad känner du då? Finns det några uppgifter som du tycker talar mer för att Stig verkligen var Palmes mördare?
Alltså jag utgår ifrån att inte utesluta någonting, men det känns väldigt långsökt att det skulle vara Stig. Jag tycker till och med hans detaljuppgifter går att hitta förklaringar på.
Just det här att han var på platsen och såg det han såg och så vidare.
Ja, men det är alltså många av förespråkarna för Stig pratar ju bland annat om att han har identifierat Jeppsson, eller han har lämnat en rimlig beskrivning som är lik Jeppsson. Men om han nu har varit på mordplatsen som vittne i folkmassan, som blir ändå en viss folkmassa. Jag menar, Jeppsson kommer ju tillbaka till mordplatsen runt halv och Skandiamannen kommer tillbaka till sitt jobb ungefär kvart i, så att han kan ju snappat upp hur mycket som helst under den tiden.
Absolut. Henrik, finns det någonting tycker du som kan hjälpa oss att förstå om nu Stig skulle varit Palmes mördare?
Ja, jag går in för varje spår väldigt mycket, och nu har jag tittat mycket på de första stegen som Stig gör där. Och det är ju väldigt konstigt där att han inte ser den här Anders som går bakom. Det tycker jag är jättemärkligt. Och sen är det ju det att med Jeppsson där då. Och hans signalement på Bagargatan där. Det är väl det som jag tycker är starkast.
Tobias, slutligen. Vad har vi som talar för Stig som mördare?
Jag har ju förstås lite svårt att se honom som ensam gärningsman, men det man ska tänka sig det är ju att han stämplar ju ut strax innan mordet, och det talar ju för att han varit på platsen i alla fall. Och det finns ju, om man minns rätt, en kvinna precis när mördaren springer upp för flyktvägen som är ett signalement som skulle kunna stämma överens med honom. Så det kan man ju tänka sig att det kanske kan vara ändå.
Men det jag tänker på nu, för att vi hade ju den här presskonferensen och den har ju, ja, inte hånats, eller ja, det också, men den har väl framställts som ja, men lite tafflig och sådär. Tror ni att vi har fått reda på det som de hade på Stig, eller finns det enligt er mening någonting som vi inte får ta del av? Sitter de på bra material som de inte har möjlighet att släppa, tror ni? Jag tänker vi kan vända på ordningarna, så börjar vi med Tobias igen.
Ja, det jag tänker på i sådana fall, på pressträffen så pratade de om att de hade undersökt om det fanns möjlighet att han skulle kunna tillföra en konspirationsteori då, bland annat i behind, och jag vet att det kommit ut lite dokument från utredningen, men jag tycker det är jättetunt, bara väldigt få sidor som berör de senaste åren, så att ja, det känns, jag undrar lite vad de hade egentligen, om de har överhuvudtaget något mer än att gå på, kan man säga.
Vad säger Henrik där då? Tror du att vi har blivit presenterade med det som fanns om Skandiamannen?
Jag tror att det säkert finns mer vittnesmål från Täby och så vidare, från grannar som stärker honom som gärningsman, men att han inte har velat alltså vara med i något förhör liksom. Man vill inte bli dokumenterad.
Mm, ja, just det. Anders, din syn på det här?
Jag har svårt att se att de skulle ha någonting mer på Skandiamannen än vad de presenterar. För de måste ju själva insett att det skulle bemötas med rätt mycket kritik.
Verkligen.
Och då borde de ju ha slängt ut mer på bordet om de hade mer.
Är det din uppfattning också, David?
Ja, alltså jag tycker ju en bekant för oss alla här som brukar vara mycket inne på Palmepodden sa att han kände det nästan som en personlig förolämpning. Och det är väl inte så långt ifrån sanningen. Jag tyckte det var ganska, för mig så var det ganska klart att, alltså jag ställde mig frågan, tror ni själva att vi går på det här? Det såg inte ut som de själva var övertygade, utan jag tror att det här var en andrahandslösning. Jag tror att de gick igenom det med regeringen eller med andra och att slutsatsen blev antingen för dåligt underbyggd eller för kontroversiell. Så jag tror att det finns mycket mer att hitta.
Ja, precis. Så jag ställde ju den frågan till Christer Petersson i intervjuavsnittet där med de här famösa 7 minuterna som vi fick med åklagaren då. Och han menar ju att man hade ju förhoppningar om bland annat DNA-vapenspår då som de inte kunde ro i land helt enkelt. Och det var det vi pratade om i förra panelen också. Varför gick man då ut så tidigt och sa att vi kommer att lösa det om man inte hade svar på det här? Så att det var ju den officiella förklaringen. Men jag vet, alltså jag tycker din teori är så god som någon. Det känns som att det blev väldigt konstruerat. Ida, vet vi allt som utredningen vet om Skandiamannen?
Men alltså jag hoppas ju att det finns mer. Om inte ens som en skattebetalare. Så mycket jobb som de har lagt på det här spåret. Och så många år med så många gubbar. Och säkert en och annan tant också. Som har liksom jobbat ordentligt med det här. Och egentligen så kunde vi bara ha läst liksom en ganska skön litterär bok. Och fått samma liksom information. Så någonstans hoppas jag att det finns mer material. Och sen har jag lite svårt att få ihop det här. Som vi pratade om förra gången. Att han såg ju verkligen så otroligt lycklig ut när han berättade om att han skulle komma med en lösning på Palmemordet.
Verkligen.
Och sen så kommer de med det här. En otroligt schaskig PowerPoint-presentation och någonting som redan liksom är allmänt känt. Så jag vet inte, det är ytterligare en konspirationsteori kanske, men jag hoppas att det finns mer.
Ja, men vi kommer till de där teorierna sen, för det är lite intressant. Jag har själv varit i samma tanke att någonting kan inte ha funkat som de trodde helt enkelt i alla fall. Men det du säger här med att man kan läsa en skön litterär bok och få samma sak. Jag pratade ju då med Thomas Pettersson inför vår intervju som blir av i slutet av augusti då. Och han sa ju det att det var någon reporter som hade frågat just om det här. Vad har ni för någonting som inte går att läsa i Thomas Petterssons bok? Eller har ni haft hjälp av Thomas Petterssons bok och liknande? Och Christer Petersson förnekar detta, och det kom ju ett visst flin från Pettersson, kan man väl säga, eller snarare ett lite så här lakoniskt att ja, men det kan ju han hävda, men det är ju samma uppgifter vi har i alla fall. Så att ja, jag är lite inne på samma sak där, men jag tänker så här också. Om vi tittar på Skandiahuset, Stig Engström, vi kommer inte undan att nämna Stay Behind som vi pratade om lite här. Alltså, tror ni att det finns en beröringsskräck i att utreda Stay Behind, och i så fall varför, tänker jag? Ska vi börja med Ida igen då?
Jag tror ju att Stay Behind inte är något att utreda. Jag tror att de var så pass dåligt organiserade att de var lite som hemvärnet. Organiserade i en global organisation. Så därför tror jag att det fanns liksom inget att utreda. Men det är min teori.
Ja, absolut. David?
Ja, det kan mycket väl vara så. Jag tror att det finns i alla fall personer som har anknytning till Stay Behind som på något sätt blir väldigt svårt att runda. Det går i alla fall i min värld och bland mina teorier, så är det ett par personer som blir väldigt svåra att komma runt. Och det är liksom där man måste... Jag har sagt det tidigare, att jag kan köpa Stig Engström som gärningsman, men då är det väldigt mycket annat man måste förklara.
Verkligen. Och jag tror att de flesta av oss hade kunnat köpa Stig Engström som gärningsman med ett annat bevisläge också, tänker jag. För ja, att nu blev det ju, ja, som vi pratade om sist, det blev ju faktiskt plattfall, får man väl ändå säga, i alla fall om man ser till publikens ögon, så att säga. Så att det, nej men absolut. Anders, finns det en beröringsskräck kring Stay Behind, och varför?
Nej, jag vet inte om det finns en beröringsskräck. Antingen är det så att det finns inget Stay Behind att prata om längre. Eller så är det så att om Stay Behind är den superhemliga organisationen och mäktiga som många tror, då kommer någon mäktigare person och säger stopp. Jag tror inte det är beröringsskräck direkt. Det skulle jag inte nämna det.
Henrik, hur känner du för det?
Ja, Stay Behind tycker jag låter så mystiskt. Men om man säger hemvärnet, då blir det inte lika mystiskt. Det kan ju vara samma individer som har rört sig i de här kretsarna. Och jag tror i så fall att det är någon som har tagit eget initiativ i någon organisation. Men jag tycker också att det är intressant själva huset. Det kan ju finnas någonting de har utnyttjat där. Vi pratar om de här gångarna under där till exempel. Ja.
Tobias, slutligen.
Jag tror ju inte det finns någon behörig, jag vet inte, någon skräck för utredare. Jag tror det är mer svårigheterna att gå in i detaljer och titta vad som har hänt i den organisationen i sådana fall. Jag tror det är mer svårigheterna, så att det är väl två som vet vad de sysslar med. Så.
Av samma anledning som det är svårt att gå in och undersöka, vad ska vi säga, MUST eller marinofficerare eller vad det nu kan vara, att det är helt enkelt, ja, det finns en större sekretess kring det, eller?
Ja, precis, det är så jag tänker. Och likadant, en dokumentär inifrån för några år sedan, så sände de ju en som intervjuar som tillhörde någon form av svensk motståndsrörelse och deras depåer och hur de kartlagde folk och så. Så det finns ju någon form av organisation, så frågan är hur många de är, eller om de är väldigt få, vad de gjort eller vad man ska säga. Jag tror det är svårt att utföra det.
För några veckor sedan så pratade jag med Skiff Mazara, som ni känner till förmodligen, som gjorde We Got This. Och han hade ju en, jag vet inte om vi ska kalla det teori, men han menar att han tror att det kommer släppas mycket material om just Skandiamannen. Men att annat material skulle maskas hårdare då, eller inte lämnas ut. Alltså, har ni de farhågorna, eller att man på något sätt jobbar med sin egen tes, eller tror ni att det här svenska systemet med att vi kan få ut dokument och rättsliga dokument och så vidare, tror ni att det faktiskt funkar, eller tror ni att det censureras, men att det begränsas utifrån ämnesval, så att säga? Tobias, kan vi börja med?
Jag tror ju mer att det blir ju, om det rör sig någonting om sekretess eller någonting sånt, tror jag. Jag tror man kan få ut det mesta i alla fall, eller jag hoppas i alla fall.
Jo, det hoppas vi ju verkligen. Det var bara en fråga som kom upp där, som sagt. Och jag tyckte att den var så... För mig var det väl lite konspirationsteori över den. Men jag tyckte ändå den var intressant att se om det var en bild som folk hade i allmänhet, så att säga. Då kan vi bolla över frågan till Henrik. Vad tror du om det här? Kan vi räkna med att få ut de dokument man begär, även om det rör poliser på högerkanten eller om det rör Skandiamannen?
Ja... Nej, det vet jag inte. Alltså vapensamlaren, där är jag jätteintresserad av vem det var. Där kan det bli svårt kanske, eftersom det finns ju en dotter där. Det kanske är känsligt. Jag vet inte. När det gäller annat. Ja, det är klart. Säkerhetsfrågor, om det rör... Alltså agenter i Sverige och så vidare, då kanske det blir svårt.
Men att det är ändå mer en vad ska vi kalla det, en praktisk sekretess utifrån vad som går att lämna ut, och mer än att man kanske är lite gladare för att lämna ut det som rör Skandiamannen då, helt enkelt.
Ja, det tror jag.
Ja. Anders?
Ja, jag har läst en del av de nysläppta maskade dokumenten. Utgångspunkten ska ju vara namn, platser och andra personuppgifter. Men ibland i vissa dokument så är det betydligt fler som är överstruket. Men då kan det också vara delvis för att de kommer in på ett ämne som är sekretessbelagt av andra orsaker. Jag vet att det har kommit in en överklagan, men på vissa dokument. Men jag är skeptisk till att det kommer ge något. Däremot gällande spår... Du nämnde till exempel poliser på högerkanten. Majoriteten av exempelvis bokstavspoliserna har ju kommit undan otroligt enkelt gällande antal och längd av förhör. De flesta av dem har ju kort förhör där de har redogjort för att de varit hemma eller inte varit på platsen och vad de gjorde på dagen och så vidare. Och sen är det inte mer så. Och då är det inte så mycket att maska heller. Det är liksom... Det är bara maska bort namnen, för det ger ingenting. Det finns ingen info där ändå.
Vad säger du, David, som du jobbar ändå med kommunikation och sånt här? Den svenska offentlighetsprincipen i det här fallet, kan vi... Gäller den lika oavsett vad vi begär ut, tror du?
Jag tror... Min farhåga är inte att huruvida det kommer att vara mycket maskat eller inte, utan jag är mer orolig för alla de papper som lär ha försvunnit under tiden. Frågan är, finns det dokument som har förstörts helt enkelt? Eller inte kommit, som har kommit bort eller förstörts, eller hur man nu ser det. Där tror jag det är de farhågor jag har.
Precis, för att det är ju ett svar som i alla fall en del har fått som vi har pratat med i podden, att materialet kan inte återfinnas eller materialet finns inte i handlingarna och så vidare. Och det är ju ganska anmärkningsvärt. Vi vet ju att det var när vi pratade om Anders Larsson, vi pratade med Kari Putiainen och så vidare, så var det något brev där, vill jag minnas, som hade lämnats upp till SÄK istället för att vara registrerat hos Palmeutredning. Och sådana grejer kan man ju förstå, men det verkar ändå vara en hel del dokument som inte finns kvar av någon anledning. Och jag menar, du kan ju inte gå in och rensa i en alltså på lagligt sätt, så att säga, rensa i en befintlig utredning, en aktiv utredning. Så att det där är ju, det är mycket intressant alltså.
Carl Gunnar Bäck till exempel, när vi nu har pratat Sydafrika. Det försvann ju.
Så din farhåga är framförallt dokument som har försvunnit, eller om vi nu, rensats undan i värsta fall.
Sen kan man ju undra om det är som är LAC-bandet, att det försvinner och sen kommer det tillbaka igen. Och så att det kan, har vi tur så kanske det dyker upp något gammalt dammigt dokument någonstans.
Ida, sätter du din tilltro till Palmeutredningens tolkning av offentlighetsprincipen?
Ja, men till stora delar, absolut. Jag tror att vi kan få ut majoriteten, men sen tror jag det finns dokument som är mer eller mindre relevanta men känsliga. Och de har nog blivit bortklockade under resans gång. Inte bara inför liksom lösningen och offentliggörandet av dokumenten, men jag tror absolut att det kan finnas Säpo, Must, liknande som har varit inne och bockat på olika grunder. Det kan vara sånt som de anser är känsligt.
Precis. Jag fick ju en idé för ett tag sedan. Nu är det ju, jag tycker jag gör inte mycket annat än att jobba antingen med mitt vanliga jobb eller med mitt lite ovanligare jobb och prata om folk som kan ha mördat Palme då. Men min tanke var att kolla de här 15 pärmarna som vi fick ut från Anders Leopold, som i sin tur fick det från Börje Vindgren, och sen kolla hur mycket av det materialet som återfinns i utredningen så att säga, för det här har ju kommit, det kom ju till Börje Vindgren på, vad ska vi säga, allt annat än offentlighetsprincipens vägar, om vi säger så. Så att ja, det hade varit ganska intressant egentligen, för då ser vi att om, säg att 5% av det som finns i pärmarna inte återfinns i materialet eller inte kan lämnas ut, då vet man ju ungefär vad man har för, vad man kan ha för förhoppningar helt enkelt. Men jag tänkte så här, för att nu har vi varit berört lösningen en del, vi ska komma in lite på teorier och sånt sen, men jag tänkte återvända lite till podden, och då tänker jag så här, Dan och jag har ju, ja du också David i panelen här, vi har ju intervjuat en massa personer kring Palmemordet, men jag undrar vem som skulle vara er absoluta favoritgäst. Ida, jag minns inte om vi var inne på det förra avsnittet möjligen.
Måste den vara levande?
Nej.
Ja, men då är ju drömgästen Christer Pettersson.
Åh, vad härligt. Vad skulle du vilja att vi frågade honom i så fall?
Men han verkar ju vara en skön snubbe.
Ja, eller hur?
Och också rätt hopplös. Men jag vet inte. Kanske han skulle få beskriva gärningen.
Mm. Ja, men verkligen. Nej, alltså Christer Pettersson är ju, vi har ju honom som spår på Patreon, och Dan vill ju göra honom absolut sist innan vi lägger ner podden, av den enkla anledningen att det kommer bli en väldig massa avsnitt, och många av dem som kanske inte rör just själva mordhandlingen, det kan ju bli så här, Palmemordet, Christer Petterssons katter, del 1, lite mer åt det hållet, så att, nej, Christer Pettersson hade varit ytterst intressant, absolut.
Ett tips är att inte googla hans utviksbilder. De är hemska.
Nej, jag råkade snubbla över dem när uppgiften kom ut att de fanns. Så, nej, de är inte jättevackra, det är de inte. Men vad gör man inte för pengar ibland? Så att, David, vem skulle du ha som favoritgäst? Eller vem skulle vara din favorit i intervjua kanske rent av?
Jag har faktiskt inte en, om jag fick välja, det är två stycken som står, och det är lite färgat av lite av mina teorier, men jag skulle tycka det var jätteroligt att intervjua Antti Avsan. Eller roligt, intressant kanske jag ska ha. Och Ö.
Ja, Ö hade ju varit ytterst intressant.
Mm.
Där är ju så att säga, det ger oss vissa svårigheter så länge vi inte anlitar medium, men det är ju samma sak som med Christer Pettersson där ju, men det hade varit ytterst intressant, och Antti Avsan är väl i liv och hälsa vad jag vet fortfarande, så det skulle väl man skulle kunna slänga ut en krok i alla fall.
Tveksam på att han vill figurera i de här sammanhangen.
Jag har också svårt att tänka mig det, men så jag brukar jobba efter principen att har jag inte fått ett nej så har jag inte fått ett svar, så att det är liksom, man kan alltid prova.
Vi har ändå jag tror vi två eller tre gemensamma vänner, han och jag, så att jag vet inte, man ska...
Man vet aldrig om det är bra eller dåligt.
Det vet man inte.
Anders, har du någon favoritgäst som gärna hade fått förekomma i podden?
Om vi ska prata bland de avlidna så skulle jag tycka det var otroligt underhållande med Victor Gunnarsson. Han skulle hålla låda i flera timmar i podden.
Ja, vi pratade om det, Dan och jag, att vi har ju också pratat om det här med gäster, och alltså vi hade kunnat sätta en mick på hörlurar på Victor Gunnarsson och sen tryckt på play eller på record, så hade vi haft 10 avsnitt utan bekymmer. Ja, det hade varit jätteintressant verkligen, och jag har ju, ni vet ju det, att jag brinner ju lite extra för det spåret också, inte för att jag tror på det mer än någonting annat, men han är ju så oerhört intressant person, så det hade verkligen varit intressant. Om vi har någon, har du någon som nu levande person som du skulle vilja ha in?
Nej, inte någon favorit sådär. Jag skulle nog kunna tänka mig kortare intervju med väldigt många. Det behöver inte vara att fylla upp ett helt avsnitt, men det skulle vara intressant då.
Det låter ju som ett av dina avsnitt där, David. Det är lite kortare intervjuer med. Det blev inte så mycket kortare. Vi hade ju ett avsnitt på bortåt, ja, vad kan det ha varit, 1,5-2 timmar tror jag till slut. Det var jätteintressant alltså. Henrik, vad säger du? Någon favoritgäst?
Det är svårt, men GV tror jag skulle bli bra. Sen är det någon person, den här Renstam. Jag brukar vara inne och titta på hans programmeringar av vittnen och så.
Ja, just det. Lennart Renstam där. Han var väl en av de som var först med att lägga ut en del i förundersökningen och sånt där också. I alla fall en av de första ställen jag snubblade över.
Ja, han skulle jag vilja veta mer om. Eller ja, så här. Att han fick berätta lite grann.
Tobias, slutligen. Har du någon favoritgäst?
Det hade varit spännande om Holmer hade varit med, tycker jag faktiskt. Det är ju lite svårt, men det är rätt intressant i alla fall varför han gjorde som han gjorde under utredningen och sådana saker. Det hade nog varit intressant i sådana fall. Varför han drev PKK och andra sådana. Annars kan jag tänka mig GV Persson hade nog varit intressant i alla fall, vad hans erfarenheter och vad han tycker om mordet.
Vi har ju strikt ut en hand till Leif GV, vi har inte fått något svar då, men Det hördes ryktesvägen då att han hade väl att han gärna tog lite pengar för sina intervjuer och sådär. Jag vet inte om det stämmer, men vi fortsätter att skriva. Vi har skickat ett brev personligen till honom och så har vi också mejlat hans företag. Så att jag hoppas att vi kan få lite ordning på det, för det hade ju varit riktigt kul. Alltså han är ju, vad ska vi säga, han är väl på andra sidan av rättssystemet, men han är ändå någon slags Christer Pettersson. Han vågar säga vad han tycker och han är liksom, ja men han är framåt och sådär. Så det vore en alldeles utmärkt gäst, så det hoppas vi verkligen på. Men sen är det ju så här också, om vi fortsätter lite på poddspåret. Vi har ju gjort, ja vad är det nu, 240 avsnitt måste det väl bli snart här. Och alltså, jag förstår om alla av er inte har lyssnat på alla avsnitt givetvis, men finns det något avsnitt ni fastnat lite extra för? Antingen ett enskilt avsnitt eller ett så att säga avsnitt med flera avsnitt, om ni förstår hur jag menar. Vi gör som innan, vi vänder på listan här, så börjar vi med Tobias igen.
Ja, jag tycker polisspåret är ju väldigt intressant, och särskilt polisman Ö tycker jag är ju väldigt intressant att lyssna just på dem, tycker jag. Så de har jag nog faktiskt lyssnat på några gånger i alla fall. För det är intressant vad han verkligen gjorde och inte gjorde, så att säga. Det finns många frågetecken.
Ja, men så är det ju verkligen. Och nu har vi ju, nu, vi fick ju, det var lite roligt här, för att vi hade ju ett Patreon-mål då. Ni vet att man kan gå in och sponsra podden, och när vi kommer upp i vissa summor så gör vi vissa spår, och så kommer vi upp till polisspåret. Och där någonstans så började det drippa lite, för då hade vi kommit upp till polisspåret, så tänkte folk att nu kör vi på för fullt här. Men för att vi skulle kunna lägga de resurserna på research och liknande, så behövde vi hålla oss på en viss nivå på Patreon, och där är vi nästan nu igen. Så det kommer bli mycket polisspår i, jag skulle tippa höst-vinter i alla fall. Så att det är, alla som gillar polisspåret kommer ha mycket att lyssna på helt enkelt. Henrik, har du något avsnitt eller något sjok i podden som har varit extra intressant, tycker du?
Jag tycker det var väldigt roligt när de fick träffa varann och prata nu, Wall och Thomas.
Ja, precis, ja.
Det gav någonting mer, ökade liksom kvaliteten eller vad man ska säga. Nej, men det var liksom, det var jättebra. Annars alla avsnitt av Sandiamannen kollar jag och lyssnar igenom nu. Om vi tänker polisspåret, då tycker jag avsnitten om den här buss 43 tyckte jag var intressant.
Buss 43 är ju, det börjar väl ganska sansat, men sen så blir det ju, började väl fransa ut i kanterna om jag inte minns det spåret helt fel. Det är lite som, var det polisman L också som hade någon sån här väldigt lång förklaring om först någon jakt och sen en fylleresa ner till Danmark, vad det var. Det är ytterst intressant som story i alla fall. Men buss 43 togs väl från början på fullast allvar, vad jag förstod. För det var väl Lars Kranz uppslag, eller har jag fel nu?
Ja, det stämmer.
Nej, det stämmer, precis.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Nu ska vi se, då ska vi till Anders, va? Har du något avsnitt i podden du har fastnat extra för?
Här får du lite beröm. Jag gillade ju maratonförhören med Victor Gunnarsson.
Vad trevligt. Vad trevligt.
Ja, men det var det. Sen är det, han är, det delvis också innehållet och för att han är en märklig prick. Jag gillar ju det som är lite märkligt. Jag gillar ju också polismans Els fyller resa genom land och rike. Den är ju helt... även om den kanske inte har allt med mordet att göra, så är den ju helt orimligt intressant ändå.
Jo, men verkligen, att sätta samman det till någon form av manus eller bok då och ge olika personer fingerade namn och alltså det var en upplevelse som jag tror vi kommer få uppleva en del sånt när vi kommer in på Christer Pettersson sen igen, för då har vi också det här med mycket märkliga händelser och personer ju, så att...
Men så gäller jag också faktiskt de här panelavsnitten, för att ni väljer ut folk som är insatta. Jag, precis som säkert alla andra, så är jag inne i de här grupperna på Facebook dag efter annan. Och det, där är ju inte alla lika insatta. Och det, man får ju vara där ändå, men det blir ju väldigt mycket att filtrera.
Ja, jo, men verkligen. Så är det. Jag hade faktiskt en fråga om det sen. Men den tar vi när vi kommer dit. Nu ska vi se. David, förutom dina egna avsnitt, kanske ligger lite extra varmt om hjärtat, men i övrigt...
Alltså jag tycker ju alla avsnitt, så eftersom jag som är intresserad, så lyssnar jag ju på alla med stor glädje. Det som jag tycker är, som är väldigt bra rent i utbildningsmässigt, så är de här mytmossarna gillar jag. Man får en bra förklaring på vissa saker som ibland står med frågetecken i andra sammanhang. Så det tror jag gör stor nytta.
Och där får vi ju, förutom då att jag kom upp med idén, så måste jag ge cred till vår, vad ska vi kalla det, researchgrupp, eller vi ska kalla det, av orimligt intresserade personer som har hjälpt till att plocka fram fakta också. Så att det är jättebra. Men det var kul att de avsnitten har fått lite genomslag också, för att det var ju meningen att se om det fanns en del grejer som gick och faktiskt plocka undan och skala bort de yttersta lagen av löken och koncentrera sig på det som hände på mordplatsen, så att säga. Så att det är då kul att höra. Ida, slutligen. Har du några favoritavsnitt eller uppslag kan vi komma till sen, men favoritavsnitt?
Ja, men jag har ju haft lite tid att tänka här när de andra har pratat och kommit på en hel radda. Men det som fick mig att falla liksom pladask för podden, det var ju gärningsmannaprofilen i x antal avsnitt. Jag var på någon tjänsteresa, vet jag, typ till Kiruna, och det var snö och underbart, detta ganska torra genomgående av gärningsmannaprofilen. Men annars har jag också gillat intervjuerna med, eller Lisbeth-delarna, när man har haft en, jag kommer inte ihåg vad hon heter, som har gjort Lisbeth. tycker det har gett en jättefin bild av hur komplext det verkar ha varit. Och sen gillar jag också de här lite knasiga idéerna. Så högerextrembiten och speciellt kanske Alf E. Hans livshistoria är ju otroligt fascinerande.
Ja, men visst är den. Jag fick ju ynnesten att upprepa lite av den när vi gjorde förra avsnittet, var det väl om Palmehatet. Så att nej, jag fastnade speciellt för uttrycket Göran Perssons elektriska lobotomeringsmaskin, tror jag det var. Som jag tyckte var, det var mycket intressant. Jag hade gärna velat forska lite mer i, men så blev det inte. Jag tror för övrigt att det var Cecilia, tror jag hon hette, som gjorde Lisbeth Palme där.
Ja, men det låter bekant, Cecilia.
Men vi var inne på det här med grupperna på Facebook. Vi har exempelvis Palmerummet. Det finns ju något väldigt bra med det här, att man jobbar tillsammans och försöker nå någonting. Samtidigt så ibland så blir det ju ganska hårt tonläge i det hela. Och min fråga är helt enkelt, tillför det mest eller skadar det mest, så att säga? Alltså, har vi någon nytta av de här grupperna helt enkelt på Facebook i att komma närmare sanningen, om vi nu inte fick sanningen presenterad för oss? Ida, vi pratade lite om grupperna i förra avsnittet, men vad känner du om det här?
Nej, men jag är ju med i några av dem och jag tycker att de är väl kanske inte hårdare än andra grupper på Facebook. Jag är med i andra grupper också, som ibland tonläget blir lite otrevligt, men summa summarum så tror jag att det faktiskt leder framåt.
Men om man säger så här, till exempel har jag sett att ett tag var en författare då som inte tror att det var något mord inne och skrev i grupperna och fick ganska mycket hat tillbaka. Och det är ju frågan, hur ska man bemöta det? För att jag märkte att det var lätt för mig själv att gå i den där fällan och kasta hat, även om jag så att säga företrädde podden och sådär. Alltså, hur ska man bemöta de teorierna som man kanske tycker är ganska orimliga helt enkelt?
Som allt annat, scrolla förbi.
Det var faktiskt jättebra förslag. Absolut. David, vad säger du kring det här?
Ja, jag tycker, alltså det är ju som man säger, det är väldigt ojämnt, ojämn kvalitet inom citationstecken, men jag tycker att det finns så många med som man kan utbyta idéer med och som har så mycket bra att säga, så att ja, en bra idé eller bra tips från Ida, bara scrolla förbi det som jag inte vill läsa. Det finns så mycket bra och vettiga människor, så det är bara att lyssna på dem.
Absolut. Så är det. Anders, är du av samma uppfattning?
Ja, men du sa något intressant där inledningsvis, att vi i grupperna som söker efter sanningen. Nej, men vi som söker efter en viss sanning och letar efter den, vi har ju oftast ett rimligt utgångspunkt. Men det finns ju extremt många personer i de här grupperna som är 100% övertygade om sanningen redan. Och då vet jag inte ens vad de gör där. Är de där inne för att övertyga alla andra om att de har rätt, eller? Jag utesluter ingenting. Jag hävdar att jag vet ingenting förrän det är helt jävla överbevisat att det är på det sättet. Och det är det som gör hela utredningen och hela grejen så intressant. Att det är så otroligt brett. Hade jag fastnat vid något spår och varit helt övertygad om det, då hade jag nog tappat intresset snart.
Men ditt råd då? För vi hade ju en påhängsfråga där också. Om det är någonting man tycker är helt uppåt väggarna, är det samma råd som de andra, scrollar förbi och ta del av det som faktiskt är vettigt, eller?
Ja, det beror väl på lite, lagt som person. Jag kan också komma med en... Jag brukar inte försöka komma med en elak kommentar. Jag försöker komma med någon avväpnande kommentar ibland. Men sen ibland så slår det fel och så blir det en onödig diskussion. Och då brukar jag försöka avsluta den.
Nej, det låter ju ytterst vettigt. Det är nog, jag tror att det var som Ida sa i början, att det är någonting att tänka på i alla Facebookgrupper, men kanske framförallt här där det finns så polariserade ståndpunkter helt enkelt. Henrik, de här grupperna på Facebook då om Palmemordet, får vi ut någonting av dem? Och som sagt, vad är ditt bästa tips när det är någonting som man inte, när man verkligen inte tycker stämmer med ens egen uppfattning?
Jag tror på scrolla vidare.
Det låter rimligt, måste jag säga.
Ja, jag tror jag står för det, tror jag. Sen, jag har faktiskt lämnat en Facebookgrupp förra hösten. för det blev, jag tyckte det blev för mycket. Jag kände mig som nybörjare så att säga. Skulle tilltryckt av sådana som hållit på i jättelänge. Ja, det tyckte inte jag var så roligt liksom. Så då kände jag att det här blir inte något bra. Så då kände jag att då... Så då gick jag med en andra i gruppen istället. Men som någon sa tidigare, det är ju så där mycket på forum att... I alla forum att folk är... tar sig råd att vara lite mer otrevliga än vad man är i verkligheten.
Jo, men verkligen. Och det är ju någonting vi märker också. Om vi gör ett avsnitt som inte faller någon i smaken så är det... Det är ganska lätt att skriva till oss och säga att det här var ju riktigt jäkla dåligt. Sen ibland så möter vi dem på Palmevandringar och sånt där. Och då brukar tonen vara lite annorlunda helt enkelt. Det var bland annat någon som kom fram på en Palmevandring. Jag vet inte om någon av er känner igen det här om ni har varit med på Palmevandringen. Men som kom fram och sa att jag avskydde din röst men nu har jag vant mig. Det tycker jag var... Det var en jättefin kommentar tyckte jag. Eller jättefin komplimang. Att det... Jag kanske inte var liksom jätteinkörd både från början, men det gick åtminstone att vänja sig vid det. Det är väl helt okej komplimangen då, tänker jag. Så att, ja. Tobias, grupperna på Facebook, är det bra eller dåligt?
Jag tycker det är bra. Oftast när man är inne så är det ju bra diskussioner och så, men det händer ju såklart att det blir hårda diskussioner, eller man ska säga. Men jag tycker oftast är det väl rätt bra. Men ibland får man ju, som andra säger, scrolla vidare eller försöka bemöta dem med lite vettiga argument och hoppas på att de kan ner sig. Men jag kan hålla med, ibland är det hårt, eller man ska säga. Folk säger på grejer.
Jag tror ju att en del av det är också att man har så olika ingångsvärden, både i vad man tror på och hur mycket kunskap man sitter på helt enkelt. Och då blir det ju säkert lätt för de gamla rävarna som har varit med sen starten kanske att, ja men... Inte medvetet trycka ner någon, men kanske blir lite extra hårdare om någon kommer in och frågar. Men var det inte Christer Pettersson i alla fall? För det, jag menar, Elisabeth pekade ut honom.
Men det är problemet är att de ställer ju inte frågan så, utan de säger att de skriver ju ofta så att det är uppenbart att det är bla 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 för att bla bla bla. Och då, det är oftast då folk reagerar.
Då har vi tagit oss igenom grupper på Facebook. Jag tänkte att... vi skulle ta och avrunda så smått med frågan om vilka teorier som ligger varmast om hjärtat. Ida och resten av panelen och jag var inne på det i förra avsnittet. Men vi vill givetvis höra det från er andra också. Så att jag tänker vi börjar nerifrån och går uppåt. Så, Tobias, vilken teori eller vilket spår ligger dig närmast hjärtat?
Det som ligger mig närmast är väl lite om man tänker på att någon form av polisspåret eller någonting, att Steve Hand skulle kunna vara inblandad, är väl mitt starkaste kort, tänker jag i alla fall. Och då skulle faktiskt Scandiaman kunna vara med i alla fall i sådana fall, om det är Steve Hand med i alla fall, men jag vet inte riktigt.
Henrik, är det något spår eller någon teori som ligger dig närmast som hjärtat?
Ja, nu är det Skandiamannen, helt klart. Jag grottar ner mig i både att jag försöker leva mig in honom som vittne och som gärningsman, och så testar jag olika grejer.
Det kan vara värt att betona från poddens sida också, för jag sa ju det, vi fick lite kritik innan för att det var... De tyckte att det var ensidigt, eller några tyckte att det var lite ensidigt, och vi säger ju inte... att Skandiamannen absolut inte kan vara gärningsman. Det vi säger är att presentationen av det räckte inte för att övertyga mer än 2 av 10 svenskar enligt SIFO då. Så har vi det sagt också där. Anders, någon speciell teori som du brinner för?
Nej, jag vet, det här är den svåraste frågan. Jag utgår från att inte utesluta någonting först det är bevisat uteslutet. Ja, jag lutar väl åt att det kanske är någon sorts landsförrädarspår, fast med ganska breda premisser. Alltså, det kan vara lite allt möjligt i det landsförrädarspåret.
David, Jag anade lite Sydafrika hos dig, eller?
Ja, jag har faktiskt från början varit väldigt pro-polisspåret. Har jag ändå försökt att liksom zooma ut lite. Men jag kommer ju inte ifrån det här som Bröderna Puttiainen skrev i Inuti labyrinten. Att röran på LAC började innan man visste vem offret var. Och då börjar man ju undra. Så att, alltså, om man bara på ett trovärdigt sätt kan förklara alla polisrörelser och vad många poliser har gjort, så kan jag mycket väl se någon annan möjlighet. Så jag har försökt zooma ut.
Absolut, absolut. Hur går det?
Så jag kommer ju inte runt de här. Jag kommer ju inte runt det. Men jag försöker lyssna intresserat på andras teorier.
Ja, men absolut. Det tror jag är en riktigt bra förutsättning. Det tror jag absolut. Ida, vi var inne på det i förra som sagt. Men din favoritteori eller liknande?
Ja, men jag är ju team Christer Andersson. Jag tror ju på den ensamma gärningsmannen och jag tycker att det är så mycket som talar för att det skulle kunna vara han. Men sen säger jag ju inte att det är så. Jag gillar ju de här lite tokigare konspirationsteorierna också. Det finns ju en teori om att det ska vara någon slags övning som har gått fel. Att man ska ha haft en övning när man ska ha försökt att mörda statsministern, och så är det någon som antingen har råkat göra det eller någon som har gjort det med brott mord. Den idén har fått ganska mycket uppmärksamhet i de här Facebookgrupperna som vi pratat om de senaste veckorna. Och det har framkommit ganska mycket spännande grejer där. Så det är lite kul att tänka på i alla fall. Även om jag kanske inte tror fullt ut lika mycket på det som jag tror på Christer Andersson.
Nej, precis. Och nu hade vi väl... Nu får ni hjälpa mig med namnen här. Men Otto hette han väl i alla fall som hade intervjuat... Erik Engström om just... Erik var väl också inne på någon slags kuppförsvarsövning där?
Det var väl exakt det som...
Men det är ett sevärt klipp.
Ja, jag har faktiskt inte hunnit titta på det själv. Det är skam och sägandes, men det har varit så mycket annat här nu. Jag är fortfarande sådär... Efter den presenterade lösningen då, så har det ju varit helt hysteriskt. Men jag ska absolut ha tittat på detta.
Man kan lyssna på när man åker bil också, för det är inte så mycket själva att se på videon. De sitter bara med varsin...
Ja, okej. Okay. Nej, men absolut. Det är bra tips och Erik är ju ytterst kompetent, kommer med bra slutsatser, så att det ska bli intressant. Jag tänkte att vi avslutar det här som jag brukar avsluta mina intervjuer, och det är för att jag tror inte att jag är liksom den som kommer på alla de bästa frågorna och allting, utan jag frågar helt enkelt er, är det någonting som ni vill tillägga, som ni vill kommentera, fråga vad som, innan vi avslutar. Ida, börjar vi med.
Oj. Nej, men jag skulle nog vilja komma med kanske ett önskemål till podden, att kanske smygstarta med Christer Pettersson, för det är ju lite elefanten i rummet, kanske. Det skulle vara lite kul att i alla fall smygstarta lite med honom.
Absolut, jag ska ta med mig detta till Dan, så ska vi prata om vad vi kan göra där, för det är ingen brist på material om vi säger så. Det är det inte. David, några sista ord innan vi rundar av?
Ja, man kan väl säga att vad än den här presskonferensen har gett eller sa eller inte sa, så har den i alla fall fått en väldig fart på väldigt många, så att jag hoppas ju att det här kan göra att det blir ännu mera, blir belyst ännu mer av det här, och att vi kommer framåt. Och kanske kommer till någon lösning någon gång i framtiden.
Anders, någonting du vill tillägga?
Stort beröm till en fantastisk podd. Jag ser gärna att ni börjar beta i de här nya dokumenten, även fast ni förstår att det är jättesvårt att sortera ut. Men börja bygga lite avsnitt på dem. En del är ju supermaskade och en del är mindre maskade, men det kanske går att få ihop vissa avsnitt i alla fall inom kort.
Absolut. Där måste jag slänga ut en fråga med. Vi frågade det här i, ja, det måste ha varit år sedan nu. Men apropå maskning, vi kom ju över som sagt 15 permar från Börje Vinjen, och där har man alltså inte maskat, men man har ersatt vissa namn i originalförhören med X. Och det finns en systematik i det. Det verkar inte vara att man inte hörde vad som sades på bandet, utan det finns en systematik. Det är olika orter och liknande som har maskats. Varför maskar man i originalförhören? Ställer jag frågan till lyssnarna. Och om det är någon i panelen som vet, så får ni gärna skjuta in det också. För det var helt... Det hade jag ju aldrig trott liksom. Det är ju kopior direkt från originaldokumenten vi har. Det är inga maskningar i övrigt. Så är det. Nu ska vi se. Det var Anders vi hade där. Då är det Henrik som står på tur. Om det är några sista ord innan vi avslutar här.
Ja, jag har funderat de senaste dagarna på det de sa på konferenserna. Det går inte att komma runt Skandiamannen.
Nej, precis.
Och det tänkte jag går det. Och då kom jag fram på en ny teori att Skandiamannen skulle komma ut innan paret Palme. Och bakom honom smäller det. Och han måste då fly. Han flyr i rädsla från mordplatsen.
Just det.
Så det har jag... försökt tänka mig in i nu.
Erik Engström säger samma sak i intervjun med Otto Ekevi.
Ah, just det.
Att det är möjligt. Kanske inte att han är övertygad om det, men att det är möjligt.
Mm-hmm.
Vad bra, då har vi... Ja, men det känns ju... Skulle det smält in till mig och så hade jag nog... Hellre än att stanna och göra mig viktig, så hade jag nog sprungit för allt vad tygen bar, helt enkelt. Så det känns väl som en... Det känns fullt rimligt, tycker jag, att man sedan kommer tillbaka och vill, så att säga, framhäva sig lite. Det har väl att göra kanske mer med personligheten hos personen då. Men absolut, absolut.
Men en grej med det är ju att så som Stig är när han kommer tillbaka, måste jag ha någon slags förklaring. Varför är han så helt uppe i varv?
Jo, det tog vi ju med Pettersson och Wall också, och Thomas Pettersson är väl lite inne på att har man skjutit någon så är man ju rejält uppe i varv, medan Gunnar Wall, vill jag minnas, var ju sådär, ja men har man sett ett mord eller varit i närheten av ett mord så kan man nog vara rejält uppe i varv av det också. Så att jag vet inte om det har lite att göra med vilka glasögon man tittar med också.
Jag skulle vilja se den här Henrik Ankarsäter göra någon analys av det, för att...
Absolut.
Så det är ju också en olika människor reagerar ju olika också. Och speciellt om man har någon diagnos eller så vidare, har udda personlighet, då kan ju ens reaktion te sig väldigt annorlunda.
Henrik Ankarsäter, jag vet att du lyssnar på våra avsnitt. Ta och skriv ett mejl till mig, så tar vi och samarbetar med. Vi har hittills bara nått mordet psykologi del 1 och sen kom den lösning i vägen, så att vi har mer att göra här. Så att vi ska försöka lösa det, absolut. Tobias, slutligen, någonting du vill tillägga innan vi avrundar?
Jag tycker först och främst att det är en väldigt bra podd i alla fall. Det får vi berömma i alla fall för. Ja, och sen så hoppas jag lite som nämndes tidigare här, alla nya dokument som går att få ut. En del är ju maskat, det har man ju själv läst. Så det är ju intressant om det går att få ut någonting ur det som även är maskat. Sen tycker jag också att det kan bli väldigt intressant sen när man kommer till Sydafrikaspåret, vad som finns där.
Jag kommer att sitta en del och titta igenom de här... dokumenten när Dan kör polisspåret här nu, så att, för då har jag lite poddledigt kan man väl säga, så att vi ska försöka hitta något sätt att presentera det här på ett bra sätt, absolut, det ska vi göra. Men då säger jag tusen tack till Ida Wallin, till David Lyning, till Anders Björfors, Henrik Andersson och Tobias Einarsson. Tusen tack för att ni var med, jätteroligt att prata med er, och ni är alltid välkomna tillbaka om ni känner för det.
Tack så mycket.
Tack
så mycket.
Tack.
Hej
då.
Hej. Hej.
Med det säger vi tack till veckans panel och riktar dessutom ett speciellt tack till Ida för hennes jobb med en av Dans andra poddar, nämligen Seriemördarpodden. Vill du höra mer av David Lyning kan du lyssna på avsnitt 56 och 57 av podden, där han medverkar med intervjuer och som bisittare. Och jag ska korrigera en uppgift från samtalet i panelen. Det var avsnittet om Lisbeth som David var med i, medan Erik Engström var den som var med i Misstänkta vittnen.
Kommentera gärna dagens avsnitt på facebook.com/palmemordet. Och nästa gång vi har ett panelavsnitt är det också där vi kommer att söka deltagare, så håll utkik. Om ni har förslag på ämnen vi kan ta upp i kommande panelavsnitt, skriv gärna det på vår Facebook-sida. Och om du vill sponsra podden med en summa per avsnitt gör du det enklast genom att gå in på patreon.com/palmemordet. Där kan du skänka allt från $2 och uppåt per avsnitt som ges ut. Kommer det inte ut något avsnitt betalar ni inte heller några pengar. Länken till Patreon finns också i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media, tillsammans med er lyssnare. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, små bokstäver. Tack till alla som sponsrar podden och hjälper oss att fortsätta, men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har det aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.